CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Den senaste PISA-rapporten bygger på falska siffror enligt tidningen Expressen.
När det gäller statistiken för utlandsfödda elever så finns det vissa frågetecken.
Alltså för mig, det är inte acceptabelt hur, ja men hur sexarbetare behandlas av hela samhället.
Och det är omöjligt för oss att veta om det kommer komma 50 personer eller om det kommer komma 10 000 personer.
Här faller en polis på knä i en akt av solidaritet med demonstranterna. Kramkalas utbryter.
En glädjens dag, sa utbildningsministern när Sverige i december fick bättre resultat i PISA-undersökningen. Var det i själva verket mygel bakom siffrorna? Sexarbetaren Elsa sågar politiken mot sexhandel och undrar när kvinnor som säljer sex ska tillerkännas mänskliga rättigheter. USA-polisens övervåld mot svarta leder till protester på svensk mark. Ska svenska polisen också gå ner på knä? Välkomna till veckopanelen vecka 23 med Stefan Stern, Emmy Mikaelsson och Malin Lernfelt. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är det juni och en ny panelisttrio har samlats under kvartals värdskap och alla tre faktiskt debutanter. En av er finns i Göteborg, det är Malin Lernfelt som är frilansande skribent på Liberala Nyhetsbyrån med ett förflutet för några år sedan på Göteborgspostens ledarsida. Välkommen till veckopanelen.
Tack snälla.
Och här i kvartalsmötesrum finns Emmy Mikaelsson som är redaktör för Konservativ Debatt. En nättidning med koppling till Konservativa Förbundet som är en studentorganisation med en ordförande som också är lokal SD-politiker. Hur beskriver du det här förbundets grundideologi?
Jag vet inte om det finns en grundideologi utan det ska mer vara en samlingsplats för SD-are, moderater, KD-are, en högerrörelse, en konservativ rörelse. Så att det finns liksom många människor som har olika typer av åsikter. Så att det finns nog ingen enad liksom samlad grej utan Nej. Vi vill bara liksom prata mer om konservatism helt enkelt.
Och själv är du medlem av Medborgerlig Samling.
Yes.
Välkommen till veckopanelen, Emmy.
Tack så mycket.
Och den tredje panelisten är Stefan Stern som är senior rådgivare på investeringsbolaget Nordstjärnan och även rådgivare till Wallenberg Foundations och tidigare på en rad poster för Socialdemokraterna, bland annat statssekreterare åt Mona Sahlin och planeringschef i Göran Perssons gamla statsrådsberedning. Välkommen Stefan.
Tack så mycket.
Innan vi drar igång med våra huvudämnen kanske vi ska ta coronatempen på panelisterna, eller på Sverige rättare sagt. I torsdag så gav regeringen grönt ljus för resor inom Sveriges gränser för alla som är utan sjukdomssymptom. Och nu ska testerna också av människor till slut utökas på bred front. Gratis för de som behöver det och en kraftfull satsning på smittspårning. Vad är er beskrivning av coronakrisläget? Malin?
Ja, alltså jag skulle säga att här i Göteborg så är det ju fortfarande väldigt tufft. Göteborg har ju inte alls som till exempel Stockholm haft samma nedgång i antalet nyintagda eller coronapatienter. Och vad jag har hört, och när jag pratar med människor runt omkring mig, som jag har ju mycket sjukvårdspersonal bland min familj och vänner, och de kämpar ju hårt. Och därför så, jag är ju lite rädd för att nu när det blir fint väder och det är uteserveringar och man har picknick och folk sitter nära varandra, att man liksom, man vill börja leva igen nu när det blir så härligt och varmt och fint. Men jag är ju rädd för att det kanske slår tillbaka. Det här handlar ju också om möjligheter för sjukvården att parera, och nu ska det förhoppningsvis bli semestrar även för dem.
Det är lite shaker nu, tycker du alltså?
Ja, jag tycker att det är lite shaker just nu.
Emmy Mikaelsson?
Ja, jag tycker också det kan vara lite läskigt att tänka på att tänk om vi får en andra våg när vi sakta men säkert börjar öppna upp igen, och det är klart att man måste tänka på det. Men jag tycker samtidigt att det är bra om vi öppnar upp, men det betyder förstås inte att vi inte ska ta ansvar och tvätta händerna och försöka socialt distansera så mycket som möjligt. Så att man kan ju ta ansvar men öppna upp samtidigt, och det är kanske det vi ska försöka göra så gott vi kan.
Stefan Stern?
Nej, det vi har sett den senaste veckan är väl en slags krishantering av krishanteringen. Det vill säga, regeringen kommer ju att mätas på två saker, föreställer jag mig. Det ena är dödstal i förhållande till befolkningsmängd, och det andra är arbetslösheten. Och det är klart man får ha respekt för ett antal månader sedan att det var väldigt få som visste så särskilt mycket om det här viruset, SARS-CoV-19 eller SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. Men man kan väl säga så här att som jag ser det så valde de svenska myndigheterna och därmed den svenska regeringen att se på det här viruset så som en influensa. Det vill säga att det skulle spridas väldigt fort och alla skulle i princip bli smittade. 80% fick vi höra på tv att det skulle gå väldigt fort oavsett vad vi gjorde.
Det var ungefär 2 månader sedan man sa så.
Det var ett par månader sedan. Ja. Och det är klart att det regeringen gjorde då med hjälp av myndigheten var att ta en väldigt stor risk. Nu har det visat sig att det här sprider sig i kluster, det smittar i kluster, det sprider sig mycket långsammare. De indikatorer som finns i Stockholm visar ju på betydligt lägre siffror och i landet ännu lägre. Men det man hade kunnat hantera redan från början, det hade ju varit den andra indikatorn man kommer mätas på, nämligen arbetslösheten.
Men tror du att den har spelat in just nu? För det låter ju väldigt mycket som att det är hälsosmittläge som styr här.
Jag noterar att Folkhälsomyndigheten säger att det finns en risk att nu börja resa inom landet. Och så lägger de till att de inte hanterar, det är inte deras område det här med synen på ekonomi och sånt där. Och jag menar nog att regeringen hade kunnat, vad gäller inhemsk tjänstesektor, väldigt snabbt gått ut med stödpaket och support. Även om exporten och lockdown gör att det är väldigt svårt med försörjningskedjor, att vi är en exportberoende ekonomi, så är ju ungefär 2/3 av ekonomin inhemsk, och det hade man kunnat satsa på. Nu måste man släppa upp resandet för att den här sektorn ska kunna komma igång i sommar. Så att jag ser väldigt höga politiska risker.
Håller Malin och Emmy med om att det verkar som om den politiska faktorn nu i besluten som fattas har blivit lite tyngre, och den medicinska smittskyddsfaktorn har fått lite lättare, mindre tyngd?
Ja, men det är väl klart att politikerna i ett läge där det har blivit allt större konsekvenser för människor, och vi ser hur arbetslösheten går upp och vi ser hur ekonomin går ner. Det är väl klart att politikerna i ett sånt läge måste börja eller ha press på sig att ta lite andra hänsyn. Nu står vi inför en sommar. Många unga som hade fått sommarjobb och hoppats på det, och det är kanske pengar som ska jobbas upp för att man ska kunna fixa ekonomin under året när man är student och så, som inte har de här jobben. Men det är klart att då blir det ju lite andra hänsynstagare. Men då är det väl vi privatpersoner kanske som får ta vårat ansvar och inte bara börja. Även om vi nu går på restaurang så får vi väl försöka hålla avstånden då, som Emmy sa förut. Att det,
ja, precis. Jag tycker också att privatpersoner måste ta ett stort ansvar för det här, och det har ju svenska befolkningen gjort. Vi har inte haft några liksom formella stränga lockdowns som i andra länder, men ändå så har tyvärr väldigt många företag och restauranger fått gå i konkurs under den här tiden, och det visar ju ändå på att ur ett hälsoperspektiv så har ju faktiskt människor faktiskt tagit det ansvaret, och det ska vi fortsätta göra. Och det behöver inte stå i motsats till något annat, utan det handlar om balans, det handlar om att balansera arbetslöshet och ekonomi, men också hälsa, och det ska vara prioriteringen förstås.
Vi går till veckopanelens första huvudämne.
Mm. Den senaste PISA-rapporten bygger på falska siffror enligt tidningen Expressen som uppger att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt ska ha gallrats bort från att skriva provet.
När det gäller statistiken för utlandsfödda elever så finns det vissa frågetecken och därför tänker vi be OECD att dubbelgranska den saken så att vi kan vara bombis på att siffrorna verkligen stämmer.
Det handlar om att en alltför stor mängd nyanlända utländska elever felaktigt plockats bort från att skriva provet. Enligt regelverket får man endast undanta elever som fått undervisning i svenska mindre än ett år.
Men nu vill jag att OECD ska dubbelgranska så att det verkligen blir säkert att vi har rätt siffror. För PISA-undersökningen är ju ett sånt viktigt underlag för politiska beslut så att det finns ett stort intresse av att siffrorna verkligen är rätt och att vi kan lita på dem.
Ja, det här var ur rapport i onsdags. Utbildningsminister Anna Ekström hade budskapet att hon ber organisationen OECD som ligger bakom PISA-undersökningen att göra en förnyad genomgång av den senaste svenska delen av PISA som presenterades för ett halvår sedan. Och det var ju då äntligen uppåt i resultaten för svenska 15-åringar. Och då när Anna Ekström presenterade resultatet var stämningen i topp.
Och det här är ett väldigt glädjande resultat. De svenska 15-åringarna de har förbättrat sina kunskapsresultat i alla ämnen som OECD mäter. Och vi ligger ordentligt över PISAs genomsnitt. Och det här innebär att vi är tillbaka på den kunskapsnivå som gällde år 2006. Så att det är ett besked om att den svenska skolan faktiskt står stark.
Det här senaste var alltså i december. Glädjen stod högt i tak, men nu är frågan om den byggde på falsk grund. Det är Expressen och reportern Ludde Hellberg som har gått på djupet med svenska skolors exkludering av elever. Man får alltså exkludera elever från PISA-tester på vissa villkor, men enligt Expressen har Sverige brutit mot dem. Vad säger panelen? Kan vi lita på att svenska skolor är på väg åt rätt håll? Malin Lernfelt.
Ja. Nej, jag skulle säga absolut inte. Det här som Expressen har tagit fram, de har ju visat att för det första så har ju Sverige högst exkluderingsgrad i hela världen. För det andra så har man ju visat då, eller Expressen har lyckats få tag i skolor där man, och pratat med skolledare som faktiskt erkänt då, i ett första läge i alla fall, att de har lyft undan elever. Och där man också säger saker som att det skulle vara så hårt för dem om de upptäckte eller kände de här eleverna att de inte kunde frågorna. Så därför har man lyft bort elever som inte skulle lyfts bort. Och jag måste säga att jag tycker att det är jättebra att Anna Ekström nu gör den här, ber om att få göra den här omgranskningen, att OECD tittar återigen på Sveriges sätt att ha genomfört de här undersökningarna och även tolkningen av resultaten. Men jag tycker att grundproblemet ligger så mycket djupare, utan det ligger i den svenska skolan och vad den har blivit och synen på att man försöker skydda eleverna från misslyckande genom att inte ställa krav. Och jag skulle säga att det gäller inte bara de här nyanlända eleverna, utan det har blivit en allt mer generell syn i den svenska skolan, vilket har gjort att kraven på eleverna har minskat och så även kunskaperna. Och jag tycker att det är jätteallvarligt också att inte skolledare ser problemen med, för att OECDs PISA-mätningar är ju faktiskt en av de verktyg som fungerande verktyg, eller ska vara en av de fungerande verktyg som vi har för att följa svensk skola och också jämföra svensk skola med länder, andra länder.
Stefan Stern.
Ja, det är klart att det är allvarligt. Jag håller med Malin om det. Och det baserar jag framförallt på att om vi har en regering som när PISA kommer säger att det här är en mätning. Det här är några indikatorer bland flera. Jag ska ta till mig det här och titta på det, men det finns också annat som visar svensk skolas utveckling. Då är det en sak, men här har vi alltså en regering som vi hörde här som nyttjade PISA-rapporten väldigt kraftfullt i politiska syften. Och därmed så blir ju så att säga, det är väldigt allvarligt också att det visar sig finnas kanske systematiska metodfel och andra felaktigheter. Men det, jag baserar också på en sak till. Regeringen har ju använt PISA på ett sätt för att få fram sin politik i den politiska debatten. Jag lägger ingen värdering i det. Det, så att säga, det ingår i konstens alla regler. Men det man framförallt lyfter fram i PISA, det är ju sånt där Sverige inte sticker ut. Sverige har ju något färre fri eller privata skolor än snittet. Sverige har ju långt mindre segregation än snittet. Det finns ju 42 länder, 36 OECD och totalt 42 i tabellerna. Det är ju bara 5-6 länder som har jättelåg socioekonomisk skillnad mellan skolklasser. Och det är skandinaviska länderna, Sverige en av dem. Och sen om man med segregation då, det har skett en glidning då, menar skillnader mellan skolresultat mellan olika skolor. Så är det inte så att Sverige sticker ut där heller, utan det är, Sverige ligger så att säga långt under snittet vad gäller skillnad mellan skolresultat. Däremot så finns det i tabellerna väldigt tydligt kring ledarskapet i skolan. Där sticker Sverige ut åt negativt håll. Kring lärarnas, kring rekryteringen, kring kompetens och kring fokus på kunskapsresultat. Och det använder ju inte regeringen i sin debatt. Därför blir det plattfall.
Emmy Mikaelsson, nu ska det bli spännande att höra vad du, hur mycket du litar på att skolan är på väg åt rätt håll.
Jag litar inte på det. Jag vill slänga in en idé om att ja, det kanske är systematiska fel som sker, men kan det inte vara så att det är lite mer av en kalkylerande idé bakom det här? Att man kanske inte vill visa att det går så dåligt för svenska skolor i många bemärkelser. Att man kanske på något sätt medvetet har gjort på det sättet och inte vill att visa hur dåligt det faktiskt har gått. Snarare än att det beror på att man har misskött själva regelverket och vad det nu kan vara. Det vet inte jag, det kan ju vara så. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi också tittar på det faktum att Sverige har ju tagit ett väldigt stort ansvar för invandringen under väldigt många år. Och det blir ju förstås, det kanske finns anledning att olika länder kan exkluderas på olika sätt. Alltså att det kanske är för ensidigt att alla länder måste liksom ha samma typer av regler. För att det kan ju vara så att, att det blir lite orättvist när man kollar sen på resultaten. Och faktiskt inte ta hänsyn till att Sverige har tagit ett stort ansvar för invandringen.
Ja, nej, men jag skulle vilja säga att om man nu utgår från det här att det har kommit en hel del nyanlända och sådär, men en av de viktigaste uppgifterna som den svenska skolan har, det är det kompensatoriska uppdraget, och här har man varit väldigt, det var man väldigt tydlig med oavsett vilken regering som vi har haft. Och om man inte klarar det kompensatoriska uppdraget så är ju detta ett stort misslyckande, och då måste man ju gå till botten med vad det är som gör att skolan inte lyckas ge elever de kunskaper de ska ha. Och då blir det ju jätteallvarligt när man, vare sig det är ett systemfel i skolan eller om det är politiker som av andra skäl då försöker gömma undan det här. För att kunna göra någonting åt en felaktig situation så måste man ju ändå se felen och våga erkänna att det här har vi ett problem.
Mm. Jag tänkte nu på det här Expressens bild här av att det har blivit alltså felaktiga resultat på grund av de här icke godkända sättet att ta bort vissa elever här. Beräkningar som Expressen har gjort går ut på att resultatet i senaste PISA skulle i fråga om läsförståelse ha varit mellan 5 och 13 poäng lägre om Sverige hade följt regelverket och inte plockat bort på det här viset. Och det 5 poäng, om det var den lägre varianten av fel här, så skulle det innebära nästan hela Sveriges uppgång sedan PISA 2015. Och är det 13 poäng så är det en nedgång. Då är det så att säga ännu sämre än tidigare. Nu säger ju Anna Ekström att man ska bli OECD och checka av det här, men man tror att det var rätt ändå. Och Skolverket hade ju egna misstankar om att det inte var riktigt rätt och gjorde en kontroller och kom fram till att nej, det var inte så farligt ändå. Ja, vad tror ni om den här räfst och rätta ting som kan ske nu, Stefan?
Jag uppfattar ju det så här att OECD meddelade Sverige att man skulle göra en granskning. Och då gick den svenska regeringen ut och använde formuleringen att de ville se en dubbelgranskning.
Jaha, det började inte med... Nej. Alltså, mitt intryck var ju att det kommer ett journalistiskt avslöjande i Expressen. Utbildningsministern, reagerar på det och sen säger nu går vi och ber OECD om hjälp. Det är inte din bild.
Mitt intryck, men det är också ett intryck, det är att OECD meddelade att man skulle granska och då välkomnade regeringen det som det heter. Men det spelar ingen roll. Men låt mig också säga att jag tror inte alls att det här är medvetet så att säga, att någon på departementet, inte min erfarenhet att det går till så under någon regering, utan min poäng är nog snarare att eftersom regeringen har använt den här jämförelsen PISA i så tydliga politiska syften så blir det ju så allvarligt när det visar sig finnas systematiska, om det nu är så, metodfel.
Men kan man inte själv lätta upp metodfelen? Om de är gjorda i Sverige. Skolverket har ju en enhet som håller på med PISA-mätningar. Felen är väl så begångna i Sverige. Ska man gå till en organisation som jobbar i hela världen och be dem om hjälp och säga vad som eventuellt vi har gjort fel?
Ja, som sagt, som jag uppfattade så meddelade ju OECD att man skulle, som är ansvarig ändå för PISA, att man skulle granska Sverige en gång till. Annars vet vi ju faktiskt inte hur regeringen hade reagerat på det här avslöjandet. Men det finns ju väldigt allvarliga saker som PISA visar i vilket fall som helst. Och det är ju bland annat lärarrekryteringen. Och om man nu har fokus som den svenska regeringen har på driftsform. Alltså att skolan avgörs i vilken driftsform den som producerar tjänsten har. Så kan man ju konstatera då på den svenska lärarutbildningen att den har ju varit statlig alltid. Det har aldrig funnits någon konkurrens på lärarutbildningssidan, utan det har ju varit en statlig lärarutbildning. Så att det här fokuset som den svenska regeringen har utifrån PISA, det är den jag menar. Det har ju varit väldigt ideologiskt, och det är allvarligt eftersom skolan betyder ju så mycket för det som är social mobilitet eller social rörlighet.
Malin?
Ja, nej, men jag skulle instämma lite i det här, och framförallt de som drabbas hårdast i en skola där man försöker madrasera och försöker undvika misslyckande, vilket jag tyckte var lite uppseendeväckande, för det här, just det här uttryckte en av de här skolledarna som intervjuades av Expressen. Det är ju att de som råkar mest illa ut av det är ju de som behöver kraven allra mest, och då också de som behöver den här kunskapsfokuserade skolan allra mest, och de som behöver att skolan tar det ansvaret eftersom de kanske inte har föräldrar hemma som driver på dem.
Men rektorn sa ju till tidningen så här att om det är en elev som vi bestämmer från fall till fall om de ska göra provet, va? Och det är elevens bästa som står i centrum. Bilden var väl så att den här eleven kanske blir så knäckt om den får göra ett misslyckat prov, och det är då vi ska inte krossa en människa, och då får slipper.
Men är det ett sätt? Alltså jag tycker att det är en märklig människosyn, för att misslyckande är ju någonting som vi alla förr eller senare kommer drabbas av, och ett misslyckande är ju bara då försöker man igen, och då om man tror att barn kommer misslyckas, då får man väl stötta dem och hjälpa dem så att de blir bättre. Man får inte se ett misslyckande som ett permanent misslyckande, eller så gör personen till en misslyckad individ. Alltså, är det det som man förmedlar till barnen då, att om du misslyckas på ett prov så är du misslyckad? Det är en jättekonstig syn, tycker jag, som den här skolledaren har.
Avslutningsvis, Emmy.
Ja, jag håller helt med. Jag har gått på amerikansk grundskola men också svensk grundskola, så jag har sett skillnaderna. Och sen så finns det ju vissa elever som behöver en extra push och behöver tydliga förväntningar. Och det gick ju jättebra för mig på amerikansk grundskola. Men när jag kom till Sverige var det sån brist på ordning och struktur att det gick jättedåligt för mig. Och det är den här idén om att vi ska inte liksom vara elaka mot folk. Men man är mer elak om man inte pushar folk och förväntar sig mer av de här eleverna. Du ska ju förstås försöka pusha dem så mycket de kan. Och sen förstås, alla kommer inte få alla MVG, men det gör ingenting. Det är inte hela världen. Alla är bra på olika saker. Men grundidén måste väl vara att pusha elever så mycket som man kan för att de ska leverera.
Det här är veckopanelen från Kvartal.
Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det är äckligt, ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen. Så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en.
Ja, det här är Elsa, cirka 35 år gammal, är sexarbetare, säger hon själv. Prostituerad heter det vanligen i det offentliga samtalet. Hon är just nu i en större stad i Tyskland. Ibland säljer hon sex i Belgien eller i andra europeiska länder och även i Sverige. Hon är mycket arg på den svenska sexköpslagen som hon tycker har gjort hennes tillvaro svårare och mindre trygg. Hon vill se en avkriminalisering. Det är ju inte så vanligt att vi hör de sexsäljande kvinnornas egen röst, och det är därför som Kvartal ansåg att det var intressant att intervjua en sexarbetare, inte minst efter uppståndelsen när polisen slog till nyligen mot en lägenhetsbordell i Stockholm och regeringen snabbt lovade att arbeta för att straffen för att köpa sex ska bli strängare. alla som döms ska få fängelse. Jag vet att ni alla har lyssnat på intervjun med Elsa. Vad är mest intressant med att höra hennes syn, hennes egen syn på sitt sexsäljande och samhällets sätt att försöka få bort hela verksamheten? Emmy Mikaelsson.
Jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på. Jag har ju förstås aldrig hört den aspekten. Jag är också för en avkriminalisering av sexköp. Jag tycker inte det åstadkommer någonting. Du kommer inte liksom kunna krossa efterfrågan bara för att du gör det olagligt. Och precis som Elsa säger då, så hon gav ett par konkreta exempel där istället för att kunna vara på hotell exempelvis, så om det är olagligt och de här sexköparna, torskarna, vad man nu vill säga, är kriminella, och så har många av de här som äger hotellen blivit liksom upplärda i att förstås gå ut efter de här sexköparna, då blir det förstås svårare. Då kan man inte vara på hotell, då måste man kanske vara i en bil istället. Så det är lite sådana exempel som hon lyfte upp som jag tycker var jätteintressant, och jag håller med henne.
Malin Lernfelt.
Jag tycker att det var en intressant intervju, men det var ju ingenting som jag inte har hört, kan jag säga. Jag tycker att hon lät väldigt mycket precis som Isabella Lund, om någon minns henne, som var i ropet för ungefär 10 år sedan, kanske lite mer, som var en profil som hade en blogg, och hon var en väldigt stark opinionsbildare för då sexarbetare eller prostituerades. Hon ville ungefär samma sak. Det här går ju lite upp och ner. Jag tycker ju att sexköplagen är en av faktiskt våra allra bästa lagstiftningar. Man har gjort utvärderingar, flera utvärderingar har gjorts. Vad man har kunnat se är faktiskt att den är normerande så tillvida att det är inte acceptabelt. Allt färre tycker att det är okej att köpa andra människors kroppar, vilket också har gjort att sexhandeln i Sverige har minskat. Och det här hänger ju också ihop med trafficking. Man kan inte, jag vet att personer som Elsa gärna vill skilja det här med människohandel och sexköp åt, men det kan man faktiskt inte göra. Sexköplagen för det första minskar efterfrågan. Och eftersom efterfrågan i Sverige är så pass låg, så är inte Sverige särskilt lukrativt för människohandlare att komma hit med sina offer. Och samtidigt så ger det också polisen helt andra möjligheter att bevaka och spana på och gripa både sexköpare och människohandlare. Och i de länderna, till exempel för ungefär snart 20 år sedan, så legaliserad med prostitution i Nya Zeeland till exempel. Och där har man ju sett då att efter att man tog bort de här lagarna, så är det svårare att lagföra de som faktiskt begår brott mot de här kvinnorna. Så att jag tycker ju att sexköplagen är bra.
Varför tycker du ändå att intervjun var intressant? För det här är ju en kvinna som berättar att hennes liv blev enormt mycket sämre och farligare av denna lag, men hon har ändå tänker ändå fortsätta med det här. Men vad var det som du tycker var tillförde någonting?
Nej, men alltså, hon är ju en person som befinner sig i det här yrket och som har valt det själv. Och det är ju så som du säger, att det är ju inte jätteofta som de rösterna kommer fram i debatten. Absolut. Men samtidigt så måste man ju också tänka på att om man tittar på vad kvinnojourer, vad alla är, vad polisen, vad rättssystemet, de som jobbar med de här frågorna ser och hör, så är ju Elsa ett undantag. De flesta som jobbar i den här, så att säga, branschen, eller vad man ska kalla det, är människor som är väldigt utsatta, som absolut inte har valt det på det sättet som Elsa har gjort. Och man kan inte heller stifta lagar efter de goda exemplen. Det finns säkert folk som kan ta tunga droger på helgerna och sen må jättebra. Men man kan inte, ett samhälle kan inte utgå från enskilda individer.
Stefan Stern, vad är din reaktion på intervjun?
Jag tycker också att det var en intressant intervju. Det är alltid nyttigt att höra olika aspekter på saker. Själv så tror jag att jag tittar på det här mest principiellt. Alltså, man kan ha två saker för ögonen, tycker jag, minst. Det ena är vad är principerna här, och andra är någon slags effektivitetsmått. Vad leder det till, så att säga? Principiellt så tycker jag att det är viktigt med det som ibland kallas för självägandeskap. Det vill säga, man har rätt, precis som, nu tappar jag hennes namn här, men heter hon Elsa?
Elsa, säger, det är en pseudonym.
Att man har rätt till sin egen kropp, så att säga. Det är en viktig princip. Men det för mig ju genast in på just trafficking. Därför trafficking handlar ju bara om tvång. Det vill säga, de individerna som råkar ut för det har ju inte valt vad de ska göra med sin egen kropp. Så att där känner jag engagemanget på trafficking-sidan. Den andra aspekten på det här, det är ju effektivitet. Alltså, leder den här lagstiftningen till att trafficking minskar? Eller är det som Elsa säger här och andra för fram, till exempel RFSL såg jag, för fram att det här går under jorden och det här blir bara svårare att komma åt? Det vet inte jag. Och jag tror faktiskt inte heller att några av de här studierna som du också, Malin, hänvisar till går inte riktigt till botten med det. Och där skulle man ju vilja veta mer också, av det skälet att eftersom alla har rätt att bestämma över sin egen kropp så måste vi komma åt trafficking som är ren tvång.
Ja, jag håller helt med det du sa här, och det är väldigt viktigt att vi skiljer på sexhandel, sextrafficking och frivilligt prostituerade. Och det liksom, det, skillnaden är ju tvång och den andra är frivillig, så att vi måste skilja på de två sakerna.
Man kan...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Det var så att Elsas fall då, som alltså säger att hon har valt det här själv och att hon aldrig har blivit utsatt för övergrepp, att hon är så ovanlig så att man egentligen inte borde tillmäta någon betydelse när man på samhällsnivå.
Alltså det kan jag inte säga heller, jag har ingen aning om det här. Så jag har hört det var en kvinna som var tidigt prostituerad som var på SVT Opinion Live och sa att hon stöttade sexköpslagen, så att det finns, alla har olika åsikter liksom. Men jag tycker också viktigt att kolla på det här med liksom, om det faktiskt fungerar, precis som du säger Stefan, att är det så att det faktiskt krossar prostitution? Det vet vi inte, för att Malin säger att du har krossat efterfrågan, hur mäter vi det? Om det är olagligt och allting förs under jorden, hur ska vi då kunna veta säkert? Och då är frågan, varför har vi en sån lag när vi inte vet exakt vad den åstadkommer, när den ändå kanske försvårar för många av de här frivilligt sexsäljarna?
Jag skulle säga att vi faktiskt visst vet vad den har åstadkommit, och det är människor som möter de här kvinnorna ganska överens om, och även politiken. Den här lagen har ju också blivit ett gott exempel, så finns 7 andra länder som har infört olika former av den här lagen och som har upplevt samma sak som vi har gjort i Sverige. Sen säger ju även den här Elsa i den här intervjun, om man lyssnar på den, att hon beklagar sig även lite också efter att efterfrågan är så låg i Sverige, och det är ett faktum, och det handlar om normer, och det handlar också såklart om rädslan för att bli tagen av polisen, vilket hon också pratar om när man köper sex. Och sen återigen, det går inte, det finns ingen som jobbar med de här frågorna professionellt som säger att man kan skilja på prostitution och människohandel i de här frågorna, för det hänger så tätt ihop. Och dessutom så hänger prostitution väldigt nära också ihop med organiserad brottslighet, med annan typ av kriminalitet, vapen, droger och sånt där. Det här är jätteallvarligt, och den svenska sexköpslagen har gjort det precis som den var till för att göra. Och sen tittar man på Tyskland, som ofta ses som ett exempel för som har gått helt den andra vägen då, där så att säga prostitution ska ses som vilket jobb som helst. Mm. Så är det inte. I Tyskland så har de senaste åren ungefär 70 prostituerade kvinnor mördats. I Sverige har 0 prostituerade kvinnor mördats till exempel. Kvinnoorganisationer som jobbar i Tyskland uppger ju också att de får ta hand om väldigt mycket kvinnor som har farit illa i den här så att säga prostitutionshandeln.
Det finns ju forskning, inte så mycket, men en del på hur lagar om sexhandel inverkar på de som säljer sex. Och den finländska sociologen Nina Vuolajärvis forskning, vi nämnde henne i fredagsintervjun. Enligt henne är det som hon kallar för den nordiska modellen i praktiken en bestraffning av sexarbetarna, och särskilt då för sexsäljande migranter. För de är betydligt mer illa ute än svenska sexarbetare. För de utländska kvinnorna så är det snarare utlänningslagen som är det stora hotet och inte sexköpslagen. För att om myndigheterna misstänker att en migrerad kvinna kommer att sälja sex så är det en grund för att deporteras eller vägras inresa enligt en artikel av forskaren Våla Järvi. Ja, vad är reaktionen på det?
Ja, men precis.
Alltså att det skulle vara egentligen en slags väldigt olika regler för kvinnor som säljer sex beroende på om de är svensk medborgare eller utländska medborgare.
Ja, men det var det som Elsa lyfte också, liksom att många av de här kvinnorna som säljer sex är oroliga att gå till polisen och säga någonting, för att de, väldigt många av dem som kommer från utlandet blir ju deporterade, förlorar sin inkomst, och alltså, vi kan inte lagstifta bort fattigdom heller. Jag önskar att vi kunde göra det, men det är liksom inte en lösning på problemet. Mm.
Men den politiska enigheten om att den här lagen som gör köp av sexuella tjänster olagligt, det verkar väldigt solid i Sverige. Det är liksom, man hör ju inte någon ledande politisk företrädare av partierna i alla fall som säger någonting annat. Kommer den att förbli så solid? Vad tror du, Stefan?
Ja, det tror jag i princip. Dels är det ju ingen valavgörande fråga. Så det tror jag. Eller det kan man ju se.
Men det är frågor ju moraliska. Det finns ju frågor som ibland blir ändå väldigt stora ändå.
Det är sant, men du frågar kommer de politiska riksdagspartierna vara i princip eniga om det här? Det tror jag. Men det som bekymrar mig i det är snarare det här att om det nu är så att man inte kan skilja trafficking från annan typer av prostitution, då har vi också problem med en annan lagstiftning, nämligen den lagstiftningen som gör det förbjudet såklart att föra bort människor med tvång och sen får de att ägna sig åt annan verksamhet. Så det, jag menar nog att där får man anstränga sig lite mer. Man måste kunna skilja på trafficking från annat. Men kommer det här bli en stor politisk fråga med stora skillnader? Nej, det tror jag inte.
I tisdags var det internationella sexarbetardagen. Men den gick rätt spårlöst förbi i Sverige, va?
Ja, jag visste inte det.
Ja, det var i alla fall någonting som sexarbetarna uppenbarligen, de demonstrerar med plakat och så vidare. Det gjorde även Elsa i den stad där hon befinner sig i Tyskland. Så att, men den, här är den ganska okänd. Är det bra att den är okänd, Malin Lernfelt?
Det är väl svårt att säga. Vill de ha en dag där de vill uppmärksamma sina åsikter och ståndpunkter, så är det väl jättebra. Jag ser själv ingen anledning att uppmärksamma den här dagen. Så att, men jag är inget emot att om folk tycker det känns viktigt, så gör det. Uppenbarligen är det inte så många som tycker att det här är viktigt.
Lyssna gärna på hela intervjun med Elsa, sexarbetare med bas i Sverige och i Tyskland.
Men det är dock många som har frågat hur det kommer bli nu i och med att vi är inne i en pandemi. Och vi har pratat med polisen och vi har tillstånd för vår demonstration, men dock endast för 50 personer. Och det är omöjligt för oss att veta om du kommer komma 50 personer eller om du kommer komma 10 000 personer. Men våra tillstånd gäller för 50 personer.
Här faller en polis på knä i en akt av solidaritet med demonstranterna. Kramkalas utbryter och det blir känslosamt för många.
George Floyd dog efter det brutala våld som en polis i Minneapolis utsatte honom för. Och händelsen har som alla vet lett till massiva protester på många håll i USA. Och det brutala våldet mot landets svarta minoritet har än en gång hamnat i sökarljuset. Men engagemanget i frågan har blivit stort också här i Sverige. Ni hörde ljudklipp här från SVT Nyheter och Aftonbladet TV. Det har varit stora manifestationer med i Stockholms fall fler än 2000 personer samlade. Enligt vissa uppgifter uppåt 8000 trots pandemibestämmelserna. Vad säger panelen om människors beslut att samlas i tusental i fysiska demonstrationer den här veckan? Stefan Stern.
Men jag tycker nog ändå att det är ganska naturligt att det väcker ett engagemang i USA såklart, med den så kallade rasfrågan som har funnits där i flera hundra år. Och nu är det dessutom så att pandemin som då drabbar företagande som en naturkatastrof närmast, gör att väldigt många blir av med jobbet och det blir oro kring ekonomi och sysselsättning och så. Så att jag tror att det är naturligt. Och det sprider sig ju nu för tiden väldigt snabbt. Händelsen filmades och alla kan se samma händelse blixtsnabbt i alla länder. Så jag tror att när såna här viktiga principer står på spel, så alltså att man måste få bedömas utifrån andra annat än hudfärg, då tycker jag att det är naturligt att det sprider engagemang.
Mm. Malin Lernfelt.
Ja, jag tycker ju att jag förstår självklart engagemanget. Jag förstår de starka känslorna. Det här som hände i USA är fruktansvärt. Jag förstår inte minst givet att en svensk kontext ser helt annorlunda ut när det gäller rasism och de här frågorna. Så jag tycker ju att det är fruktansvärt oansvarigt att överhuvudtaget anordna en demonstration. Det förstår man väl själv med tanke på hur starka känslor det här har väckt och hur mycket enormt det här i tisdags när alla la svarta plattor i sociala medier och man manifesterade vad man tyckte, och det var jättefint. Men det förstår, måste ju de här som anordnade den här demonstrationen i Stockholm först och sen i Malmö väl igår och sådär. Man måste ju förstå att anordnar man en offentlig demonstration så kommer det att urarta, och det kommer också att komma tusentals människor. Och jag tycker att det är väldigt oansvarigt givet den situation vi befinner oss i. Det här handlar om liv och död.
Emmy Mikaelsson.
Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att det är väldigt oansvarigt i det här läget. Det är fine att protestera om man vill göra det. Det är liksom ingenting fel på det, att göra sin röst hörd. Det som hände i USA var ju förstås fruktansvärt, det här med George Floyd. Men som sagt, det är inte läge att göra det. Det finns faktiskt, man kan göra digitala protester. Det finns andra sätt att göra det på än att samlas flera tusen pers på det här sättet när vi har en pandemi.
Och i torsdags kväll så var inrikesminister Mikael Damberg i Aktuellt, kommenterade det hela. Han sa inte rakt ut att polisen inte borde ge tillstånd, men han var tydlig med hur fel han anser att det var att mötas fysiskt på det här viset.
De som tittar på det här programmet kan också bli ganska upprörda, och jag förstår dem. Det finns familjer som har ställt in begravningar, som inte har bestämt sig för att gifta sig därför man skjuter det på framtiden. Man kanske hade studentfirande man planerat. Allt det här har man tagit ansvar för och skjutit upp. Och så ser man på TV att man i Stockholm och Malmö bryter mot reglerna och samlas i så här stora grupper. Det är inte okej.
Ja, en minister ska inte säga vad polisen borde göra i ett enskilt ärende, men panelister kan ju göra det. Vad säger Emmy här? Polisen gav ju tillstånd till en demonstration, max 50 personer, vilket det då inte blev. Man kan ju kanske förutse att det nog inte kommer att verkligheten inte kommer bli som står i tillståndet. Vad borde polisen ha gjort? Gjorde de rätt ändå? Som följde grundlagen och demonstrationsfriheten i grundlagsskydden.
Ja, det är en svår avvägning tycker jag. Man måste ju ha tillstånd för att kunna demonstrera. Då får man väl följa det liksom. Men det är förstås en svår avvägning. Men jag kan tycka att om man nu... Ja, det är förstås svårt att veta i förhand hur många exakt det är som kommer. Och det var det den här kvinnan sa då i början därpå när de intervjuade henne, tror jag. Och det är väl förståeligt det också, men i sådana fall borde ju polisen kanske avbryta demonstrationen om det är så att det överstiger det som de har sagt.
Jag såg att Skåne eller Malmö polisens pressansvariga sa efter det som hände i Malmö så här, att vi bestämde oss för att ha tålamod, som man sa. Och det tog, alltså det hann ju vara en stor samling med minst 1000 personer i över en timme. Så att den sen upplöses, då har ju ändå naturligtvis det här mötet ägt rum. Malin, vad borde polisen ha gjort?
Alltså jag kan bara instämma att det är en jättesvår avvägning, och om man tar ända sedan början av hela den här covid-krisen så har vi pratat om riskerna, vad som händer när de demokratiska verktyg som vi medborgare har, bland annat då att samlas för demonstration, riskerar att tas ifrån människor för att vi inte får samlas. Det är klart att det var, och hade de nekat den här demonstrationen så är det möjligt att det hade slagit tillbaka mot polisen jättehårt från andra håll. Men givet ändå den allvarliga situation som är, så tycker jag nog ändå att de borde utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett oss, att man kanske inte borde ha tillåtit den här demonstrationen.
Vad säger Stefan?
Nej, men den första frågan var ju, är det naturligt att det finns ett engagemang? Där är ju svaret otvetydigt ja, tycker jag personligen. Det andra är då så att säga, hur gick det här till, själva myndighetsutövningen? Och där tycker jag nog det finns jättemånga tecken på under pandemin att den svenska så att säga förvaltningsmodellen har stora brister. Det har man sett på både testning och inom äldreomsorg och samordning mellan myndigheterna. Och det ser man lite här också faktiskt, att det blir svårt för Sverige att hantera den här situationen. Grundlagen står så att säga över smittskyddslagen. Och där skulle man nog kunna lära sig hur man på ett bättre sätt hanterar såna här situationer. Det håller jag med om.
En polis i under ett dramatiskt läge i Stockholm då häromkvällen, det var i trakten av Sankt Eriksplan, lugnade ner stämningen. Det var väldigt upprörda demonstranter genom att själv gå ner på knä. Den här gesten som har blivit en ja, antirasistisk gest just när det handlar om polisvåld i USA. Hon gick ner på knä, knöt höger näve i luften och höll också upp en banderoll med texten "White silence is violence". Gjorde hon rätt, den polisen?
Jag var inte där och jag har bara sett några snabba klipp. Jag uppfattar väl att den här individen försökte lugna ner stämningen med den här gesten.
Den här texten att, då, vit tystnad
ja,
är våld.
Jag uppfattar nog att hon där efter blev överväldigad av de känslor hon fick tillbaka när hon gjorde den här gesten. Och bland annat så får hon kramar och hon får olika budskap mer eller mindre placerad på sig. Så jag är inte så säker på att hon gjorde det här på ett beräknande sätt. Utan hennes första instinkt var nog att lugna ner. Men likväl, det är klart att poliser ska inte i samband med demonstrationer ge uttryck för hur den makt som råkar ha våldsmonopolet i landet tillsammans med några andra, det är en myndighet som ingår i våldsmonopolet, ska inte visa vad man anser vare sig positivt eller negativt i samband med demonstrationer. Så att det är klart att det är väldigt problematiskt. Men jag skulle vilja höra den här enskilda polis, den här enskilda tjänstemannens berättelse om det här. För jag tror nämligen att hon blev väldigt överrumplad. Och hade hon fått välja vilket plakat hon höll upp, så tror jag inte så säker på att hon hade använt det plakatet.
Emmy?
Hon gjorde fel. Som du precis sa också, så är det liksom att poliser, det är inte hennes jobb att ha en åsikt. Hon kan ha en åsikt på sin fritid. Det är helt fine. Men att göra det på det här sättet och att det skulle vara i syfte att lugna ner. Jag vet inte om det är så. Det är kanske bara att hon sympatiserar med rörelsen och bara ville visa sin solidaritet. Men i sådana fall får hon göra det på sin fritid. Det är inte lämpligt att någon som, ja, men precis som du säger, representerar en myndighet eller är del av en statlig myndighet ska ju förstås inte ha en åsikt just då. Det är inte alls rätt.
Hela den här insatsen har blivit anmäld och kommer att utredas i en internutredning. En polischef i Stockholm som var ansvarig i förrgår, Carolina Paasikivi, som är områdespolischef, säger till Aftonbladet att när polisen arbetar med allmänna sammankomster och opinionsyttringar ska vi inta ett objektivt och opartiskt förhållningssätt till dem. På sociala medier så var det rätt hett i torsdags. Den här polisens knämanifestation fick hård kritik från en del, bland annat från en sverigedemokratisk riksdagsledamot. Medan samma gest, agerande, fick beröm av Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Min nya favoritpolis, twittrade han förtjust. Malin?
Alltså jag måste instämma att jag tycker det är jätteproblematiskt när poliser i sin myndighetsutövande roll tar ställning för ena eller andra åsikten. Sen som sagt, precis som Stefan sa här, man vet ju inte hur den här polistjänstemannen hade det i den situationen. Och naturligtvis så är det också i hennes yrkesutövning att lugna ner. Och jag har också tyckt att det var fantastiskt intressant att höra hennes berättelse, men med det sagt så måste jag ändå säga att jag tycker att det är problematiskt. Och sen hänger det ju ihop naturligtvis, men sen tycker jag det blir väldigt, väldigt märkligt när, och det är många som har tagit upp det i den här diskussionen, att ungefär nästan samma personer som var ute och hyllade polisen för bara några månader sedan, eller ett år sedan på, när vi hade årsdag för Stockholms terrorattentatet, är ute och med såna här ICAB-skyltar och så. Det svänger väldigt fort. Och jag måste säga att svensk polis är väldigt välutbildad. Svensk polis är väldigt duktig och är inte rasister. Så det blir väldigt märkligt. Och jag tror, jag kan tänka mig att hon, för jag har sett, det finns en film som visar ovanifrån bilder av den här incidenten. Och jag kan tänka mig att det var en otroligt tuff situation för de poliserna som var involverade här.
Det är en otroligt stark kampanj och verkar vara en rörelse som också har fått fäste. Alltså att detta med Black Lives Matter, det är BLM, det är en tagg som finns överallt. Jag vet att du, Emmy, tycker inte alls att den här rörelsen är, bör stödjas på det viset. Varför det?
Alltså, jag tycker personligen inte om Black Lives Matter-rörelsen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi belyser polisbrutalitet. Jag tycker det som händer är ju förstås fruktansvärt, men jag tycker det är en konstig prioritering, för att om det nu handlar om Black Lives så kan man faktiskt se på statistiskt bara vad som är det största hotet mot svarta liv i USA är faktiskt tyvärr andra svarta människor. Om man tittar i när det gäller mord exempelvis, i 93% av fallen där en svart person har mördats så är det oftast av en annan svart person. Och då tycker jag det är väldigt konstigt att man fokuserar på den lilla minoritet när det är vita poliser och inte fokuserar på det stora hela. Och då ifrågasätter jag verkligen om motiven hos Black Lives Matter handlar om svarta liv eller om det handlar om att gynna ett narrativ om att USA är ett rasistiskt samhälle. För jag tror det är mer det handlar om.
Vad säger ni andra?
Nej, det är klart att hade den amerikanska politiken och presidenten och även myndigheterna där på plats efter händelsen hanterat det här på ett helt annat sätt, smidigare sätt, ett resolutare sätt, så hade kanske inte det här varit ytterligare en ny tändande gnista för de här upploppen. Även om jag som sagt tror att det beror väldigt mycket på andra saker också kring pandemin nu och oron för ekonomi och jobb. Så att ofta så kokar det ner i att det är viktiga principiella frågor, men sen själva myndighetsutövningen. Nu har jag förstått att man är rätt överens om att den obduktionsrapport som gäller är att den här polismannen, eller förlåt, den offret här dog av själva situationen av kvävning. Men från början var det ju väldigt oklart, och det var oklart om det skulle vara dråp eller om det skulle vara mord eller vållande till annans död, skulle vi kalla för i Sverige. Så att jag tror att ofta är det själva hanteringen som gör att det blir, att det växer, när man i själva verket kanske skulle ha hanterat det på ett annat sätt.
En slutkommentar, Malin.
Ja, nej, men det här är ju sprunget ur den mörkaste delen av amerikansk historia och amerikanska samhället. Och jag vill återigen poängtera att jag tycker att det blir problematiskt. Och det är väl en effekt av det samhälle vi lever i, det globala samhälle vi lever i. Men när man gör också de här importen av händelser och översätter det till Sverige utan att göra någon sorts analys innan. Jag tycker det är problematiskt. Och när det gäller BLM... Ja, alltså jag tycker att det är svårt, det har jag sagt många gånger idag, men just det här, jag tycker att om vi ska sträva efter ett samhälle där alla behandlas lika och där alla människor har lika mycket värde och sådär, då kanske det inte är, jag tycker att det finns en separatism i BLM-rörelsen som jag tycker kanske motverkar sitt eget syfte.
Hinner vi med några ord om Almedalsveckan? Den nyheten blev nästan bortglömd i veckan, men ni har sett den, va?
Ja,
såklart.
Vilket engagemang. Ja, men det var tidningen Resumé som hade den först. Alltså partierna på Gotland och i praktiken också på riksplanet, tror jag, för att det var Lena Rådström Båstad som berättade här, Socialdemokraternas partisekreterare, har alltså enats om att Almedalsveckan ska bli hälften så lång från och med nästa år, från 8 dagar till 4, och klaras av en vecka tidigare dessutom. Vad säger ni om det?
Jättebra! Jättebra. Jag tyckte här länge. Om man jämför med danska folkemödet som är på Bornholm så är det betydligt mera drag där. Och det vet ju alla som har varit i Almedalen att från onsdag och framåt, eller nästan från tisdag, så börjar det ju tunnas ut. Och det blir ju otroligt trist om man har stått framför scenen och lyssnat på de sista partiledartalen på lördag och söndag. Det är ju nästan tomt. Och allt fler, nästan alla har åkt hem, det är tomt på gatorna. Så att det här är väl jättebra att
är det bra för demokratin att det blir en kortare vecka?
För demokrati, alltså det här, det, för demokratin blir det verkligen bättre eller sämre. Men jag tror att det blir bättre för större möjligheter för alla att delta. Större möjligheter att lyssna på fler. Större möjligheter för fler att vara där samtidigt och utbyta. Så att inte, ja.
Mm. Betyder veckan någonting för dig, Emmy?
Ja, jag älskar Almedalen. Men jag har inget emot om det skulle förkortas lite grann. 8 dagar är ju väldigt länge faktiskt. Och vi kan faktiskt göra väldigt mycket på 3-4 dagar. Så jag har inget problem med det.
Jag tillhör en minoritet som ofta är där i 8 dagar. Men jag erkänner att det är Det är en obetydlig samhällsgrupp som jag företräder där. Stefan, vad, ska det till en pandemi för att kunna rucka på Almedalsveckans grundstadgar?
Nej då, det tror jag inte alls. Jag råkar ha varit där då, ska jag erkänna, jag satt och fundera sedan slutet på 80-talet.
Och du är veteran alltså.
Då var det två seminarier. Ett ekonomiskt seminarium från ett parti och ett annat från ett annat parti. Och så var det ett tal. Mm. Och sen utvecklades det till att flera partiledare eller företrädare åkte dit och höll tal. Och då var det alltid så att S hade talet på tisdagar, tror jag. Och så lottades det kring övriga dagar. Och sen efter ytterligare 10 år eller något sånt så blev det liknande nuvarande modellen. Och nu så tror jag framför allt att det kommer digitaliseras och bli förändringar på grund av ny teknik. Och det här att två partiföreträdare får trängas på en dag så att man kan korta det. Det kan svänga fram och tillbaka i fortsättningen. Det som det innebär, tror jag, det är ju att det blir mindre fokus på de politiska utspelen och mer fokus på annat runt omkring. Så det är ju lite ödets ironi att det kommer från partierna. Att de nu har gått fram och önskat att de ska få vara två på varje dag och inte få behålla sin egen dag. Vi får se i framtiden om de kanske blir efterkloga.
Jättetack till den trehövdade panelen. Malin Lernfelt som skriver för Liberala Nyhetsbyrån. Tack så mycket.
Tack, tack.
Emmy Mikkelsson som är redaktör för Konservativ Debatt. Tack ska du ha.
Tack.
Och Stefan Stern som är senior rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations och med mångårig olika roller i Socialdemokraterna. Tack så mycket.
Tack själv.
Det är bara två ordinarie veckopaneler kvar den här säsongen, för vi på Kvartal behöver lite semester, även om det kan vara svårt att tro. Men vi är glada att vi hann sjösätta ett nytt stödsystem. Eller hur, Jörgen Wittfeldt, kvartalschefredaktör?
Sannoliken. Det är inte så lätt som man kan tro faktiskt. Det är ganska mycket som ska fixas när det handlar om pengar och banköverföringar. Så här. Så att det har varit en ödmjukande upplevelse, helt klart.
Ja, men en del som länge har velat och kanske också stött Kvartal har man tyckt att det har varit lite krångligt faktiskt.
Ja, framförallt om man vill stödja oss på månadsbasis och sådär. Då har det upplevts som lite krångligt och det, förhoppningen är ju att det ska kännas och vara mycket enklare nu.
Mm, vi inför ett slags paket, eller ja, flera olika egentligen, som olika ekonomisk storleksordning som ska göra det enkelt. Vilken betydelse kan det här ha för vår finansiering och framtiden för Kvartal?
Det som jag skrev någonstans i någon Facebook-uppdatering, att klischén många bäckar små, den är väldigt sann. Alltså om alla som använder Kvartal någon gång under en månad skulle bidra med 4 kronor så skulle det räcka, så att säga. Då skulle det vara klart.
Så borde ju verkligheten vara förstås.
Jo, men så är den inte. Utan en del kan och vill bidra. Andra kanske läser för att de tycker illa om oss men är intresserade och då kanske de inte vill bidra. Men vi har ju ordnat ett system då som gör att man kan få vad vi kallar en kvartalslicens. Vi skojar ju lite då med den gamla tv-licensen. Och så råkar den grundlicensen då vara också precis lika stor som mediaavgiften var 2019. Så att det är...
Tänk att det blev precis samma.
Ja, tänk vad konstigt va. Ja, men det tyckte vi var lite kul. Och det innebär då att man antingen per månad betalar, vad blir det, drygt en 100-lapp i månaden. Eller om man vill betala allting på en gång för att slippa krångla. En del uppskattar det. Då blir det ju 1300 kronor drygt då. Och då är man licens, kvartallicensinnehavare. Man får ett diplom och man får lite annat smått och gott från oss.
Mm. Ja, ni kan ju gå in och se detaljerna där på kvartal.se/gava. Och så Jörgen, vi har ju en lätt humoristisk reklamfilm med kvartalrösten Johan Rabeus i huvudrollen.
Mm-hmm. Jag måste lyssna på det här. Förr var eliten rädd att folket skulle göra revolution. Men numera är det tvärtom. Tycker jag väldigt bra. Vad tycker du? Nej, men... ingen här.
Ursäkta, har du glömt något? Har du det?
Vadå?
Ja, din frivilliga kvartalsavgift.
Du har väl inte glömt att betala din frivilliga kvartalsavgift? Kvartal. Journalistik för dig som tänker själv. Skänk din gåva på kvartal.se/gava.
Men det där med eliten och revolutionen, såg du det?
Ja, det är en hund och en hare också i bärande roller.
Ja, haren kanske framför allt då, men hunden spelar ju en roll också i och för sig. Den är en väldigt vacker hund för övrigt. Ja. Alltså, gillar ni hundar så ska ni se filmen bara därför. Ja,
den tycker om att lyssna på högläsning från Kvartal också tydligen.
Ja. Ja, Johan sitter och läser, smygläser får man väl säga, Kvartal då, som han uppskattar, hans karaktär här. Och så ringer det på dörren och haren har pejlat in att i den här lägenheten finns en kvartalläsare och undrar försynt om han inte vill bidra lite.
Den där mötet mellan haren och Johan, det kan ni se lite här och var på vår hemsida, på Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Något annat som vi kan berätta om våra relationer med publiken och vad som är på gång för Kvartal?
Det som är väldigt häftigt måste jag säga är att vår publik är väldigt liksom passionerat gillande av oss. Alltså sen finns det säkert de som läser och inte är så passionerade, men när vi la ut det här prenumerationssystemet så fick vi ju väldigt, då får man ju väldigt mycket uppskattning på ett sätt som man kanske inte annars får. Mm. Och människor är väldigt, väldigt uppmuntrande och väldigt, väldigt snälla på sociala medier. De får det att låta som att de bidrar med glädje, vilket jag hoppas att de gör också. Och de säger att de är väldigt nöjda med innehållet. Och det är ju en sporre för oss. Vi vet att så fort vi börjar sacka och inte göra lika bra innehåll som vi gör nu, då kommer den liksom magin att försvinna. Så vi är otroligt taggade att hela tiden fortsätta att utveckla, vara på tårna och leta efter ämnen som människor, som vi tror att människor är intresserade av.
Tack Jörgen.
Tack.
Och så hoppas jag att ni får en helg utan getingstick, en agreabel nationaldag, och att vi hörs igen. Samma tid, samma kanal, som de sa på linjärradions tid, om ni minns den. Trevlig helg.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.